Jag heter Robert Eriksson och är pastor här. Välkommen till dig som är här för första gången. Och ni som undrar varför jag har slips idag, så är det för att det är pingstdagen. Det är officiell slipsdag, kan man säga, för mig. Pingstdagen. Vi har en hel del nyheter. Vi har ett församlingsnytt och vi har sommarens gudstjänster i en folder du kan ta med dig hem ute på kyrktorget. Och idag det jag ska tala om, ja, det återkommer jag snart till, hur som helst. Jag tänkte passa på också den här väldigt speciella dagen, den här högtidsdag, att göra något jag inte har gjort förut. Och det är att göra reklam för min bok. Det är första gången och sista som jag gör det. Men inför sommaren så vill jag rekommendera att du köper ett exemplar, och så kan du börja i kapitel 5. För kapitel 5 handlar om pingsten. Och så där 10% av min predikan idag är inspirerad av det kapitlet. Jag har alltså inspirerats av mig själv, vilket ju är lite märkligt i sig, men så är det. Så Egon Ahlberg och bokbordet har några exemplar här. Bra sommarläsning, kapitel 5, bland annat om anden. Och du som har läst den har redan hört om att min mamma en dag stod i köket och lagade kvällsmat, och jag hade funderat ett tag på det där med Gud och Jesus och så. Så ställde jag en rak fråga till mamma: varför ska man vara kristen? Och jag minns faktiskt inte hennes svar, men jag minns varför jag frågade. För jag tyckte att kyrkan var tråkig att gå till som liten. Jag tyckte alla vuxna verkade vara där av plikt. Kändes gammaldags, omodernt. Och min plan var att jag skulle bli kristen så sent i livet som möjligt. Gärna strax innan det var dags att dö. För då tänkte jag, skulle jag ändå få evigt liv men slippa ha tråkigt på vägen dit. Det var min plan. Och många människor i vårt samhälle som inte har en tro har nog just den här bilden av kyrkan. Att den är omodern, tråkig och att människor är där av plikt. I en undersökning som gjordes av Kanal 5 om hur svenskarna ser på kyrkan, så är det ett ord som återkommer i den undersökningen hela tiden. Och det är ordet omodern. Och en framgångsrik svensk affärsman med i en tvivelaktig bransch, kan man säga, fick frågan i ett intervjuprogram Min historia för några veckor sedan. Frågan löd: nu när du börjar bli lite äldre, har du funderat att flytta tillbaka till Sverige från Spanien där du levt? Och svaret från affärsmannen blev: inte än, men när jag blir gammal, rädd och religiös, då kanske jag flyttar hem. Gammal, rädd och religiös, som om tron är något att ta till som en sista utväg när livet är slut, när möjligheten att leva gott och ha det roligt ändå är över. Än en gång: evigt liv men slippa ha tråkigt på vägen dit. Och så finns alla vi som kanske lever inom kyrkan, som har gått från barndom till tonårstro och sen fortsatt vara kvar. Jag är en del av dem. Och vissa av oss har funnit en vuxen tro som känns spännande, som känns vital, som känns växande. Men många av oss längtar tillbaka till den tro som fanns en gång, kanske i tonåren. Och sången som jag bad Charlotte och Joakim att spela här, Under ett vattenfall, det var en sån här sång som vi sjöng i vårt ungdomsgäng. Och jag visste precis då jag sjöng de orden vad det betydde att bo under ett vattenfall. Jag visste att det innebar att översköljas av Guds närvaro och kärlek genom den heliga ande. Jag hade inte språk för det, men jag hade upplevt det. Och det hade på något sätt förändrat min livsinriktning. Jag har märkt av Gud, av hans kärlek. Och säkert har du en sång som du inte har förmånen att få önska i en gudstjänst. Men ändå, du kanske har en sång, ett läger, ett tonårsgäng som du minns. Då hände någonting som jag aldrig kommer glömma. Då mötte Gud mig. Ändå känns det som ett annat liv. Och min undran är, varför är det så här? Hur kommer det sig att människor utanför kyrkan, om man får tala i de termerna, som mer bara blickar in, ser tro och kyrka som något tråkigt, omodernt. Och människor i kyrkan längtar ofta tillbaka till bättre tider. Kan det vara livet som saknas? Livet i gemenskapen med Jesus, det är livet som ger kyrkan sitt existensberättigande. Det är detta som är kyrkan. Människor som lever med Jesus i vardagen och är kyrka vart man än går. Är det det vi saknar? Livet med Jesus. I tonåren så lever man i ett ständigt nu. Eller hur? Och nu tittar jag på er som är tonåringar. Ni behöver inte svara högt nu, men kanske minns jag fel. Men visst är det så att man inte riktigt funderar över nästa månad eller nästa år, utan att det är mer fredag eller lördag kväll som är det man funderar över. Ja, jag får lite nickningar. Någon som... Ja, tack. Ah, jag glömt hur det var. Men jag tänker så här, att Gud har goda förutsättningar att möta en tonåring. Och det märker vi av på konfirmationsläger, det märker vi av på tonårsläger. Gud som ju kallar sig själv jag är. Alltså han som möter människor som är närvarande här och nu. Och han som också talar till våra känslor. Och nu är jag medveten om att det här jag pratar om, det är inte allas historia här inne. Det är olika. Men det som gäller oss alla, och det du kan börja lyssna på om du inte har känt igen dig fram tills nu, är att ingen människa oavsett livssituation behöver tänka att den bästa tiden i livet i allmänhet och med Gud i synnerhet finns i det förflutna. Tvärtom. Gud talar varje ålders språk. Gud talar varje ålders språk. Alltså i takt med att vi mognar och växer vidare som människor, så växer Gud med oss. Det innebär att det blir mer och mer fascinerande att leva i relation med Gud ju äldre man blir. För Gud växer med våra erfarenheter. Och i takt med att man blir äldre får man mer och mer ansvar. Och jag skulle vilja stanna lite vid ansvarsbiten idag. Och jag ska be Charlotte Råvall att läsa bibelsammanhang. Du har tid på dig, om det är okej. Okay. Annars så... Nej, ska jag göra det? Vad sa du? Ja, jag tar det då. Ja, ni får följa med i alla fall, för det kommer upp här på väggen. Och det är från psalm 1. Och... det är ett sammanhang som talar om att vi är ansvariga vuxna. Att vi väljer dag för dag. Och nu ska ni få lyssna till psalm 1. Och det blir alltså jag som läser den för er. Men ni följer med. Lycklig den som inte följer de gudlösa. Inte går syndares väg eller sitter bland hädare. Utan har sin lust i Herrens lag. Och läser den dag och natt. Han är som ett träd planterat nära vatten. Det bär sin frukt i rätt tid. Aldrig vissnar bladen. Allt vad han gör går väl. Inte så med de gudlösa. De liknar agnar som vinden för bort. Därför döms de gudlösa där rätten råder och syndarna i de rättfärdigas krets. Herren är med på de rättfärdigas väg, men de gudlösas väg leder till intet. Det här är en psalm för vuxna, kan man säga. Den här pingstdagen vill jag tala om att välja Gud. Och det vi fick ta del av nu, det var den allra första psalmen i den stora bönboken saltaren. Det finns olika sorters salmer, lovsalmer och klagosalmer och tacksalmer. Det här är en vishetssalm. En vishetssalm. Och den ställer två sätt att leva mot varandra. Ofta fungerar det så. Det finns ett sätt att leva, säger den här psalmisten, som leder till lycka och välsignelse. Och så finns det ett annat sätt att leva, som leder till förgänglighet och meningslöshet. Och för att beskriva de här två livsvägarna så beskriver saltaren å ena sidan ett träd planterat nära vatten. Och så å andra sidan agnar som vinden för bort. Och jag tänkte visa en bild här. Här har ni, jag vet inte hur väl den syns, men här har ni lite träd från skogen där jag växte upp bakom huset. Bilden är tagen i påskas, vilket ger lite perspektiv, eller hur? Då vi möter den här sommarvärmen så kan vi backa så där. Ja, 6 veckor. Det roliga med den här bilden, tycker jag, för er som ser, är att det är en 70-skylt. Det är den här lilla grusvägen som är snötäckt. Så här känns det som. Och jag vet inte vad ni tycker, men smålänningar har sinne för liksom hastighet. Är det en liten grusväg mitt ute i skogen, då ska man inte signalera 30 eller så, utan då är det 70 som gäller. Bara bränna på. Och en gran, det är ju så att säga mitt träd. Psalm 1 vill ju locka oss att tänka på ett vackert träd. Och då jag tänker på vackra träd så tänker jag på granar. Tänk på ditt träd. Tänk på ditt vackra träd. Ett träd som bär sin frukt i rätt tid och i det här fallet behåller sina barr. Vad behövs för att det ska ske att ett träd fortsätter växa? Och svaret ges också här i salmen. Att det är planterat nära vatten. Och nu kan vi släcka ner den här vinterbilden. Den stora kontrasten till trädet som är planterat nära vatten är de där agnarna som vinden för bort. Finns det några lantbruksintresserade som vet vad agnar är för någonting? Vill ni räcka upp en hand? Jag har nämligen läst på. Så att, ja, det är några stycken. Man kan säga att det är skalen på frön av gräs. Eller något sädesslag. Och det här skalet, det sammanblandas ofta med den värdefulla sådd som man ju sen vill sälja vidare. Så förr i tiden så kastade man liksom upp sådden i luftet för att, som uttrycket säger, kunna skilja agnarna från vetet. För agnarna, det är liksom någonting dött. Det har inget värde, det går inte att göra någonting av. Och vinden för bort agnarna. Precis som salmen beskriver här, att de gudlösa förs bort av vinden. Ett förgängligt liv beskrivs här genom de här agnarna. Så visst är kontrasten uppenbar i den här vishetssalmen som så ofta då vill kontrastera två saker mot varandra. Ett vackert fungerande träd som är planterat nära vatten. Och jag gav er en gran. Och så å andra sidan, agnar som vinden för bort. Dött material, inget värde. Och här är då utmaningen från psalm 1. Och den kommer också här på vägen. Vilket liv väljer vi? Ett evigt liv som sakta i takt med att åren går utvecklas till ett vackert träd. Eller ett förgängligt liv som sakta utvecklas till agnar som vinden för bort. Ibland kan jag känna mig lite rädd för att liksom komma Gud för nära. Jag tänker ibland att han ändå skulle ta bort en del av min frihet. Som om jag innerst inne inte tror att Gud vill mig väl. Men det första ordet i psalm 1 Det första ordet i den här salmen är just ordet lycklig. Jag tror det betyder att Gud vill att vi människor ska vara lyckliga. Gud vill att vi människor ska vara lyckliga. Det innebär inte en glättig, ytlig lycka. Att välja Gud, som jag talar om idag, innebär inte garantier för det vi kallar ett lyckligt liv. Tvärtom. Bönerna i Saltaren, de är inte skrivna under lyckliga omständigheter. Orden om trädet som är planterat nära vattenbäckar, det skrivs faktiskt då Israel lever som fångar i Babylonien. Men mitt i denna svårighet hittar de ett sätt att växa som människor. Så då Saltaren talar om ordet lycka, så är synonymerna till det ordet mer i karaktären välsignad eller salig. Och det antyder alltså att det finns en lycka som är beständig, som vare sig kommer ur positiva saker som händer i livet eller försvinner av negativa händelser som sker i livet. Och det innebär inte att den lite mer kortvariga lycka som vi får i Guds goda värld av alla gåvor som familj och vänner och arbete och mat och dryck och pengar och så vidare, att det är någonting dåligt. Tvärtom, det är goda gåvor från Gud. Men det betyder, den här lyckan som är beständig, det betyder att den djupare lyckan, saligheten, välsignelsen, den lyckan behöver vara grundton i livet. En grundton i livet. Och vi behöver välja den lyckan. För det är en livsväg som vi kan välja. Och Saltaren ger oss ju en bild som tål att funderas på hur länge som helst. Vi får det där trädet som har så djupa rötter att det får näring oavsett om det är torka eller kyla. Så kan vi människor få leva oavsett årstid. Det kan vara glädje, sorg, leda, frid, ro. Lycka beror ytterst sett inte på vad som händer oss. Lycka beror på vart vi har våra livsrötter planterade. Den djupa lyckan kommer alltså inte per automatik då årstiden blir ljusare och varmare. Lyckan finns istället under oss, i våra rotsystem. Och det här är ingenting vi kan göra. Jag säger att vi kan välja Gud. Ja, vi kan välja Gud. Men vi kan ändå inte göra någonting. Vi kan bara välja gemenskapen med honom. Och så planterar Gud våra livsrötter i sig själv. Och ur dessa rötter kommer en beständig lycka. Lyckan finns då alltid där som en möjlighet, oavsett årstid. Och därför kan man säga att den djupa lyckan är något man väljer, för att vi kan välja Gud och relationen med honom. Och då undrar jag, hur gör man det? Hur planterar man sina livsrötter i Gud? Och nu kommer jag säga någonting som vissa av er kanske inte håller med om, och andra gör det. Ni får gärna prata med mig efteråt. Men om vi ska gå till psalm 1, så talar den om att vi som människor behöver minska vår aktivitet inom vissa områden och öka vår aktivitet inom andra områden. Alltså, vi läste att den som inte vill bli agnar som vinden för bort ska inte följa de gudlösa, ska inte gå syndares väg, ska inte sitta bland hädare. Vad betyder det här? Det är lite svårt att tillämpa i vår tid, för det finns inte liksom hädare som sitter på torget och hädar, så att säga. För er som har läst eller sett Monty Python, så är ni med mig i en väldigt surrealistisk bild just nu. Men vad betyder det i vår tid? Jo, det kan innebära att sluta umgås med vissa människor som bara dränerar oss på liv och glädje. Det kan innebära att välja bort destruktiva saker som omger oss i media. Kristen tro handlar ju aldrig om regler och förbud. Det handlar bara om en människa som har en relation med Gud tack vare Jesu död och uppståndelse. Kristen tro är ett pågående samtal mellan dig och Gud i den helige andes kraft. Men det innebär ju ändå att vissa aktiviteter vi gör fördjupar relationen med Jesus. Och andra saker distanserar oss från relationen med Jesus. Och Guds kärlek är alltid lika stark. Men vi tappar kontakten med den där vattenkällan som vi sjöng om nyss. Själva livet. Vi slutar växa, om så bara för ett ögonblick, till de där träden. Så fundera gärna på det. Inom vilka områden behöver du minska din aktivitet lite? Det vill säga, vilka saker distanserar dig från relationen med Jesus? Och det kan ju vara saker som är positiva för 9 av 10 människor, men inte för din del. Du dräneras på liv. Du kommer längre bort från vattenkällan. Psalm 1 antyder att vi behöver leva liv med riktning, att vi behöver välja Gud. Vi kan inte bara låta oss föras med av de vindar som blåser. Gå upp dag för dag, gå igenom rutinerna utan tacksamhet eller eftertanke, utan visshet om att Gud är med. Det riktningslösa livet gör oss till agnar. Men tillbaka till det där trädet. För skillnaden på livsvägar märks då svårigheter kommer. Trädet i psalm 1, det får ta del av regn och torka och kyla och vind som blåser, precis som agnarna får ta del av allt detta. Trädet blir hårt prövat och det ser inte särskilt vackert ut många gånger. Men vad händer när stormen kommer och ett träd är djupt rotat? Ja, det faller inte, utan det bara böjer sig. Det finns alltså en elasticitet i ett träd som är djupt rotat och som gör att det klarar av stormar. Och villkoren ser ju likadana ut för oss, tror jag. När livets stormar börjar vina och vi prövas, för det händer ju alla. Det spelar ingen roll vilken riktning man har i livet. Människor drabbas av elände. Och enligt mitt sätt att se det så drabbar det blint. När livets stormar börjar blåsa och människan prövas, då betyder det mycket om man lever med djupa rötter i relationen med Gud eller inte. För då tror jag också man får en elasticitet som människa. Lycka beror på våra livsrötter, och det betyder aldrig, eller i alla fall sällan, att smärta och sorg försvinner, utan i smärta och sorg kan en djupare lycka växa fram. Låt mig kalla det att leva trädliv, om vi ska ha en term för det då. Att leva trädliv. Och det kan innebära att minska vår aktivitet inom vissa områden och öka vår aktivitet inom andra. Och därför så utmanar jag dig igen. Fundera över, vart behöver du öka din aktivitet, vart behöver du minska din aktivitet för att kunna bevara ditt hjärta mjukt och öppet för Gud. Men jag vill säga något också om vilka områden man kan öka sin aktivitet. För det är väl någonstans det viktiga, att se livet som ett positivt experiment, som någonting som utvecklar en. Fokus bör väl vara vad vi ska öka vår aktivitet. Och det finns en person som jag ofta läser som ofta säger: "In our church we can't read your Bible for you." Det är lite tufft sagt, fritt översatt. Vi kan inte läsa Bibeln åt dig. Och så fortsätter den här personen: Vi kan ge dig förutsättningar för trons växt i den här församlingen, men vi kan inte få dig att växa. Det är ditt val. Och där tror jag att orden i den här boken förmedlar just det många av oss saknar i våra liv, nämligen liv. Gemenskapen med Jesus, livet med honom. Så att öka sin gudstjänstfrekvens, sin bön enskilt och med andra, och att leva med Bibelns ord. Att välja en tid som passar dig och din person. Att välja en plats som är viktig och som du tycker om. Och njuta av den här boken. Och läsa inte för att ha läst, utan för att det får dig att växa. Och du märker hur du fylls av liv. Och jag hörde om en person som kör mycket bil i jobbet. Och som det senaste halvåret har med sig Bibeln på CD och sen lite musik, lovsångsskivor och så. Och den här personen bryr sig inte ens om bilkö längre, vilket ju är fantastiskt. Alltså all tid i den där bilen på väg till de olika uppdragen blir ett samtal med Gud. Och kanske är du ute och går mycket eller motionerar på något annat sätt. Varför inte välja att rikta ditt hjärta till Gud i bön? Eller lyssna på Bibelns ord i din telefon. Det finns ju de möjligheterna idag. Alltså vi kan få öka vår aktivitet medvetet. Det öppnar våra hjärtan för Gud. Och än en gång, du och jag väljer, men Gud gör allt. Du och jag väljer, men Gud gör allt. Det är till och med han som skapar längtan i dig efter honom. Du väljer, men Gud gör allt genom hjälparen, den helige ande. Så till sist, denna pingstdag, du och jag lever i en god tid, för vi lever i den tid där vi kan få en helt annan möjlighet än det fanns då Saltaren skrevs, att leva med djupa livsrötter planterade i Gud själv. Den heliga ande har alltid funnits, men Jesus gav hjälparen den heliga ande på ett speciellt sätt efter att han slutade vara här på jorden. Och det är den heliga ande som möjliggör den här rotfasta relationen med Gud, som får oss att växa. Det är den heliga ande som sår sin evighetssådd i oss, som sakta växer till det där trädet. Och på pingstdagen så är det ju faktiskt inte Jesus som kommer tillbaka. Men ändå på något sätt är det han som möter de lärjungarna. Jesus på ett nytt sätt, kan man säga. Från och med nu, pingstdagen, är det anden som är Jesu närvaro på jorden. Från och med nu är tecknet på att man tillhör Gud inte att hålla budord, utan att leva fylld av Gud själv, av den helige ande. Det här är något oerhört, det här går inte att ta in. Att en källa, en vattenkälla, för det är vad trädet behöver. En vattenkälla planteras inom varje människa. Med, som Jesus talar om, levande vatten. Som gör att du växer som människa oavsett omständigheter. Och därför får vi varje dag leva i den vattenkällan och varje dag ta emot mer av den helige ande varje stund. För Gud är nuets Gud. Och där vi nu ska ha en stund i bön och sång, så vill jag uppmana och uppmuntra dig att be förebedjarna som kommer vara här, att du ska få uppfyllas allt mer av den helige ande. Då förebedjaren lägger sin hand på dig och ber, så står den personen i en urgammal kristen tradition som inte riktigt kan förklaras. Men vi vet att Gud vill använda oss alla för att ge vidare av hans kärlek och kraft. Så under bönen och sången här nu, känn att du kan be där du sitter och fundera över det där med att öka och minska aktiviteten. Eller kanske sitter du med någon du har förtroende för. Känn frihet att be tillsammans i så fall. Tänd gärna ett ljus. Ta emot förbön om mer av den helige ande, av den där källan planterad inombords med levande vatten. Så kan du och jag få upptäcka att den bästa tiden med Gud är nu. Låt oss be. Gud, tack att du är nuets Gud. Att du är här och nu. att vi inte behöver vänta på att vårt liv ska ordna upp sig eller bli annorlunda innan vi tar emot av dig, utan mitt i det vi upplever finns du, och du vill omsluta oss med din kärlek och du vill umgås med oss. Tack att du gör allt, men att vi också kan välja. Och du ser de av oss som känner oss så trötta på riktningslösa liv. Du ser de av oss som känner oss som de där agnarna som bara förs bort av vinden. Och vi längtar efter förankring, vi längtar efter liv. Vi längtar efter vattenkällan som gör våra liv till livskraftiga träd. Så jag ber i vår gemenskap, kom helige ande. Möt oss just där vi är. Och tack att vi får be med de ord i sången vi hörde i början av gudstjänsten, att du, Herre, delar våra liv och du kommer som ett frö, ett litet frö, och du vill växa i oss i takt med tiden. Så helige ande, dela våra liv, dela vår framtid, ge oss mod att tro att du är den som bär våra liv. Ge oss mod att inte våga, ja, att sluta kämpa på, utan bli stilla och istället tro att du är den som bär våra liv. Tack att vi får mötas idag och att vi får ha en stund tillsammans i bön. Och tack att du med glädje går oss till mötes denna pingstdag. Vi ber i Jesu namn. Amen.